Sen är det alltid så att nya sopborstar sopar bäst, va? Också så att man märker att det är bra med förändring också.
Det var insemineringspersonalen som parade ihop Tim Björn och Per Larsson. Per funderade på pension och letade efter någon som ville ta över gården. Tim, som då var 25 år, drömde om ett eget jordbruk. I det här avsnittet av Lantbrukspodden får du höra om deras lösning som blev ett aktiebolag. Lantbruksreporter Rebecca Johansson pratar också med två rådgivare om andra former av generationsskifte i Lantbrukspoddens serie om unga lantbrukare.
Hej på er och välkommen till podden.
Tackar.
Tackar.
Ni håller ju på med ett generationsskifte här på gården. Tim, du ska ju ta över efter Per. Ni känner egentligen inte varandra sedan tidigare utan matchmakades ihop, kan man säga. Hur gick det till egentligen?
Ja, jag började ju att fundera på att avveckla mjölkproduktionen då. Och då började jag sprida ut, framförallt bland seminpersonalen då, seminörerna, om de kunde hitta någon som var intresserad att ta över.
Ja, det var ju så här att jag jobbar ju en mil härifrån på några mjölkgårdar. Och jag har ju sagt allt att jag har ju alltid varit intresserad av att starta eget. Och så var jag jobbade på en mjölkgård här och hade tagit in sig min. Och då kom en av dem fram och sa att Per nu skulle avsluta här. Så att åka upp och prata med honom. Så det gjorde man. Och vi pratades vi här i mars här på 2017. Åkte upp hit och pratade med Per. Sen var det lite mer med det. Åkte hem. Så jag ringde Per på en lördag. Någon vecka senare. Och då hade jag suttit och funderat en stund på att jag kan ju i alla fall ringa och prata med han i alla fall. Och så åkte vi runt här och kollade på marker. Och vi pratade öppet om allting. Och fördjupade oss lite mer då.
Och hur kändes det för dig? Och hur tänkte du, Per, när du hittade någon som var intresserad?
Ja, jag tänkte varför inte. Det var bra att ta chansen när man får den.
Ja, för du var väl egentligen i tankarna att avveckla eller på väg?
Ja, jag hade egentligen under 10 års tid så började jag ju planera för avveckling. Men då när jag dyker upp någon som faktiskt var intresserad så var det ju bättre att avbryta den här planen och försöka få till någonting, någon slags övertagande. Mm.
Och hur började ni då?
Vi började ju med, först var det ju det att jag skulle köpa hela gården då, var ju tanken från början att köpa ut Per. Men det insåg man ju sen när man kommer i en ungdom som jag i en 25-årsåldern och är kaxigare och tycker att det här är inga bekymmer. Och så gick man till banken och självförtroendet var på topp och sen efter ett antal nej så sjönk bara ganska del att nej, det här var inte så enkelt som jag trodde. Och pratade med andra banker och men det var väldigt, ett väldigt blankt nej, oftast.
Och varför fick du nej?
Väldigt lite kapital och insättningar. De krävde mellan 50-60-70% vissa banker. Och det är de pengarna som, ja, det var ju 4,5 miljon i bara rörelsen då. Och det sa ju banken tvärt blankt nej till att sätta en 60-70% insättning själv. Det finns ju inga möjligheter för en ungdom att ha de pengarna idag. Eller det finns ingen ungdom som har de pengarna. Så då fick vi börja tänka andra funderingar och tankar. Och då började vi ju det här med bolagsbildning då för att gå in på det lite mer då. Och ta hjälp av rådgivare och allting. Mm.
Ja, för ni har bildat ett aktiebolag som tanken är då att du ska köpa ut Per ifrån så småningom. Jag tänker vi kan gå in lite mer på det om en liten stund. Men om man tänker rent praktiskt idag då, det här var 2017. Nu är vi 2023. Mycket har hänt. Hur har resan de här åren varit och vad har hänt längs med vägen?
Ja, eftersom Tim då fick nej så då fick man ju inse att okej, då är det jag som får vara bank då, till största delen. Och det är ju ett val man får göra liksom, ta den risken då.
Var det självklart för dig att göra det?
Ja, det var det nog egentligen. Jag tyckte det var viktigt att gården fick leva vidare. Så då började vi ju försöka bilda ett aktiebolag då. För att Tim ska kunna köpa in sig i det. Del för del. Och överta själva rörelsen i alla fall. Ja, så höll vi på med det här i ganska många år. Sen tyvärr så bara några månader innan arbetet skulle starta. Då brann mjölkladegården ner 1 juli 2021. Så då fick vi ju börja om igen då. Mm.
Och hur går tankarna när något sånt händer?
Ja, först är det att lösa djuren. Mm. Så att de inte får lida och sådär. Det hade vi ju faktiskt tur.
Ja.
Det var en gård som kunde ta ganska många utav korna.
Och samtidigt med så hade jag ju jobbat där innan. Och man vaknade klockan 2 på natten och tittar ut genom fönstret och ser att ladugårdstaket står i lågor ungefär. Den synen glömmer jag ju aldrig av. För jag ringde ju Per och man är i chock. Och man vet inte vad man ska göra, men det är som Per sa med då, att djurvälfärden var ju vi tvungna att få så att den blev bra. För vi hade ju ändå då runt 70 mjölkekor här och allting var ju bara borta. Så det var nog, ja, efter några samtal och allting, så klockan 4-5 på morgonen så började folk trilla in, både rörmokare, Delaval och bönder och allting, och de åkte runt i hela, ja, grannkommunen och hämtade massa plockgrejer då för att få igång rövmjölkningen då. Och där står jag och Per och är helt bara, det är ju så pass skönt, men vi gick bara och körde på nonstop. Jag tror vi körde nog i 2 dygn. Gick vi nog utan vidare sömn, då jobbade vi järnet, bägge två. Tills vi fick allting att lösa sig så.
Om vi backar till branden, hur mycket förstördes djuren? Alla djur klarade sig, eller?
2 brann inne så. Mm. Och sen brann ju mer, ja, vad kan man säga, mer än hälften av allting försvann ju, både mjölkrum och den stora delen av den gamla ladugården försvann ju.
Jag tänker, ladugården har brunnit ner, du hade tänkt avveckla, Tim skulle ta över, ni skulle precis starta aktiebolaget. Hur gick dina tankar här när något sånt här händer och bara kastar omkull allt?
Jag tror de flesta hade bara lagt av och cashat in försäkringspengarna. Men jag ville fortfarande inte riktigt ge upp den här tanken att fortsätta då. Så då började vi ju titta på lösningar där. Det, när sånt här händer så alltså det blir en dust med försäkringsbolagen. Samtidigt som man är i detta kaos så blir det blir en förhandling. Men det gick ju ganska bra ändå. 50 kor gick det slakt faktiskt. Vi var ju tvungna att ha dem kvar för att dels beta av marken. Annars hade ju inte EU-stöden funkat heller. Dessutom får de bättre skick för slakt då. Men det gick ändå ganska bra faktiskt.
Du valde att inte lägga ner utan faktiskt bygga och satsa då. Så att Tim hade någonting att ta över. Hur valde ni att göra?
Ja, vi ägnade ganska mycket tid åt att åka runt och kolla på lösningar på en ny lagård då. Men problemet var att alltså jag kunde göra detta och bygga nytt. Men problemet är ju, hur skulle Tim kunna ta över?
För att det skulle bli för dyrt för att ta över?
Ja. Banken ställde inte upp på det. Så därför blev det att vi reparerade det som var kvar och byggde ut befintlig lager. Så då minskade vi ner besättningen till ungefär 45 kor.
Från 70?
Ja. Och då får liksom Tim hålla på några år här och bygga vidare från det här som är nu. Och ta det beslutet. När det ska byggas nytt.
Ja.
Och hur kändes det för dig mitt i allt det här då?
Samtidigt med det var ju ovissheten. Man var ju lite förbannad på att det var så mycket motgångar hela tiden. För det hade ju varit det här motet med banken. Och sen kom den här belaggårdsplanen i allting. Och så bara, Och så tänkte man bara själv att nej, det här är ju inte sant. Nu får det ju ge sig till slut. Men det var ju bara att kavla upp ärmarna en stund till. För många sa ju till mig att jag fattar inte att du orkar med att hålla på och ha den här drömmen kvar. Alltså det är ju många, det är ju som Per säger mig, så att många hade ju bara slutat och lagt ner. Alltså, men vi är ju två stycken driftiga herrar här som gillar att vi ser ju bara möjligheter. Och i mitt i det så hade vi en sommarjobbare med i allting i det här kaoset. Och hon bara tittade ju på oss bara, var ni lugna? Alltså ni är ju helt otroliga. Att en annan hade ju bara gått och deppat ihop, men vi bara körde ju. Vi är ju sådana, vi är ju inte upp så heller. Vi har hållit på med det här med generationsskiftet, det här aktiebolaget i 5 år. Och vi ger ju inte upp. Alltså det finns ju det går ju att lösa. Men det är ju det att är man med på noterna eller är man inte med, det är ju lite som du är som person. Alltså vill du att någon tar över eller vill du inte det, så det är ju upp till dig.
Mm. Vad är det som får dig att fortsätta då?
Nej, men det ska vara, jag tror ju på svensk mjölkproduktion. Alltså det här, vi måste ju ha mat i Sverige och jag ser ju lite nu här att konsumenterna är lite mer det här med svensk mat, att med både köttet och svenska råvaror, att det har blivit mer att de får upp blickarna för oss nu med, och det får man ju tacka pandemin och det här och kriget, tyvärr så får man ju ändå säga att kriget i Ukraina också har hjälpt till lite också, att folk börjar fatta lite att vi behöver ha en inhemsk produktion här i Sverige också.
Du lyssnar ju på Lantbrukspodden där temat är unga lantbrukare och generationsskifte. Lite senare i podden så kommer vi att prata med en rådgivare om lite olika typer av generationsskiften, eftersom det kan skilja sig en del då från fall till fall och alla kanske nästan måste ha sina egna lösningar. Men tillbaks till Per Larsson och Tim Björn här då på Ullasjö lantbruk utanför Svenljunga. Som sagt, ni har bildat ett aktiebolag som Tim ska köpa sig mer och mer in i. Hur kommer det sig att ni kom på med det här med aktiebolagdelen?
Vi läste lite om en gård här nere i Kungsbacka. Svesgård heter ju den då. Och det är ju Pierre och Magnus som de heter, bägge två. Och det var ju det att Pierre hade börjat fundera på hur gården skulle leva vidare då när han var 35 då. Och sen när han var runt 50-årsåldern så började han ju prata med sin, en av de anställda som har jobbat där i 10 år, av honom att om han var intresserad av att starta ett bolag tillsammans med honom, för barnen var inte intresserade. Och då blev det ju så att han satsade med den här anställda och startade ett aktiebolag, och så började han jobba sig in då i bolaget. Så det var där startskottet kom lite, men man kanske skulle göra något sånt. Och då började vi diskutera, jag och Per, lite, men då tog vi kontakt lite med en rådgivare är att fråga lite idéer, hur kan man göra på ett bra sätt så att det blir bra för alla parterna då.
Som sagt, vi var inne på branden då som omkullkastade planerna en del och sådär, men sen har ni ändå kört igång. Hur ser er deal ut mellan er? Eller upplägget kanske man ska säga.
Mm. Vi har kompanjonsavtal och vi har arrendeavtal. Mm. Men vi har inte så mycket mer. Vi har valt att hålla det ganska enkelt.
Kompanjonsavtal, vad kan du säga något som står i det?
Ja, det står att vi ska ha en skälig lön för arbetet. Mm. Och det står att vi inte får använda företagets resurser hur som helst. Alltså privat och så vidare då. Mm. Och lite hur, ja, i arrendeavtalet står ju summan som ska betalas och hur lång period det gäller och så vidare. Mm.
Men hur ser uppdelningen ut mellan er? Alltså, jag tänker, är jag rent arbetsmässigt på gården och sådär nu då?
Ja, det är ju det att jag sköter ju själva driften med mjölkkorna och allting. Och Per sköter det administrativa och hoppar in när det är mycket att göra här. När det är en hög arbetstopp här.
Typ som skörd?
Ja, typ som skörd, vårbruk och stängsel och allting. Även om vi har ju ändå 45 djur här, och det låter ju inte så mycket i andras öron, men det är ganska mycket att göra hela tiden. Det blir sjuka djur eller det blir något man ska seminera och, eller kalvar eller, ja, det kan hända, det händer ju vad som helst på ett med lantbruk med djur, men det händer alltid något.
Mm. Är tanken att du ska fasas ut lite mer allt eftersom nu då, eller hur, liksom, när slutar du?
Nej, jag håller på så länge det är kul.
Då blir du aldrig av med honom kanske.
Mamma, det är ju helt klart att det är lätt att underskatta administrationen.
Mm, det är det.
Och det blir, den ökar, ja. Skulle jag vilja säga.
Det är så.
Ja. Det sägs varje år att det ska förenklas, men varje år så blir det mer administration.
Hur var det när du började då? Och hur många år sedan är det?
Ja, det är ju 33 år sedan.
Mm.
Och det var ju före, då var vi ju inte med i EU till exempel. Alltså det är en jättestor, för ingenting är lika. Hela miljösidan är ju helt andra krav idag.
Mm.
Alla har helt andra krav. Så det är som natt och dag nästan.
Mm. Om vi backar då till liksom uppdelningen, både det att ni har några avtal mellan er och även att ni har liksom viss uppdelning på arbetsuppgifter och sådär. Vad skulle ni säga, finns det några fördelar och nackdelar med att ha det så?
Nej, det tycker jag inte så, utan jag tycker det är bra att man har uppdelade arbetsuppgifter så att, för då blir det inte att man står och, då måste man ju hela tiden ha en diskussion med varandra hela tiden. Det har vi ju ändå, men det är ju det att en sköter ansvar för djuren och en sköter ansvar för ekonomin. Och så har vi ett gemensam diskussion med allting, alltså att nu händer det här och det här händer på den ekonomiska biten. Alltså då blir det inte att man trampar på varandra, för det blir bara diskussion hela tiden, hur ska vi göra nu?
För oss har det varit en stor fördel,
ja.
Att vi har olika ansvarsområden. Det är ju så att vissa saker är man bra på och vissa saker är man lite mindre bra på.
Ja, men det är ju som Per säger så att jag är ju väldigt duktig med mjölkproduktionen här och med djuren och det. Så han är ju mer med papper och ordning och reda med det. Och det kanske inte är min starka sida direkt så, men ja, det finns med. Och, men man får se det som ett väldigt gott sätt att man får en bra inspark ungefär i företaget. Att man får hjälpen med den äldre generationen. För det är också någonting man kan tillägga till många yngre som också är i de här startgroparna. Så lyssna på de äldre också lite. Man ska ha nya idéer, men man ska också kunna ta och lyssna lite på de äldre med. För de har varit med om lite, de har erfarenheten. Sen är det bra att den äldre generationen också lyssnar på de yngre också. För det har hänt mycket under deras tid också.
Lyssnar ni bra på varandra?
Tveksamt.
Ja, det tycker jag nog.
Skojar bara, men det gör vi faktiskt. Men det är bra också att lyssna på den äldre med så, för vi är lite för riskabeltagna ibland att kan hoppa på grejer som kanske inte var så bra alltid. Och det märker man när man pratar med Per, vissa grejer så att man är ju framåt och han är ju lite mer hemmastad och ankaret här så han säger nu tar vi det lugnt här lite, nu har du räknat igenom detta då? Nej. Nej, men då ska han, då har han suttit och räknat på detta då, så visar han siffrorna direkt så då inser man det att nej, men det här går ju inte. Så det är bra ändå att ha någon med sig ett tag. Så inte man hamnar i en ekonomisk knipa som inte är så väldigt rolig.
Sen är det alltid så att nya sopborstar sopar bäst. Va? Också så att man märker att det är bra med förändring också. Att allting kan bli lite bättre om man trodde kanske. Att det är bra med nya idéer, tror jag. Ja, fast man kanske ska vara kritisk också, va? Och man också ska ändå vara öppen för nya idéer.
Mm. Det låter som ni kompletterar varandra ganska bra, måste jag ändå säga. Den här skillnaden då, att ni har aktiebolaget ihop och sådär, ni tvingas ju samarbeta kanske på ett annat sätt än om du hade köpt gården rakt av. Kan det vara en fördel att det ändå blev så här?
Ja, det kan jag ju säga att det är en bra fördel att, som jag sa innan, att man växer in i rollen på ett bra sätt. Att man, är man osäker på någonting så, då är det ju bra fråga Per då. Att, ja men nu har jag tänkt på det här och sånt. Han säger, då kan han säga så, ja men har du testat det här då? Nej, gör man ju det och det kanske fungerar. Men sen också ha stort kontaktnät med många lantbrukare med. För det finns alltid, man kan ju alltid rådfråga runt omkring också. Och sen att man är öppen med att man får nog ställa upp ganska mycket ekonomiska bitar ibland. Om man nu är villig med det.
Det går liksom inte att stå på pensionsdagen. Och tro att det ska vara klart dagen efter. Utan det här tar tid. 5 år är nog, ja, det är nog den tid det tar.
Är det värt det då?
Ja, jag tycker det.
Ja, det är ju värt det så nu när vi ser var vi har kommit någonstans. Så att nu är vi ju igång. Nu har vi ju varit igång snart ett år här i driften. Och allting, det har börjat rulla och ticka på här nu faktiskt. Så det är ju jätteroligt att det blev mjölkkor kvar här.
Det är kul att det är en, barnfamilj här, en ung barnfamilj. Det är stort värde av det faktiskt på gården. Det är framtidstro.
Mm. Och när tänker ni, när är planen att skiftet här ska vara helt klart?
Ja, jag är beredd att lämna över imorgon, men det handlar ju om att visa banken att företaget har ett tillräckligt bra resultat.
Mm.
Så att Tim kan få låna de pengar som behövs.
Mm.
För att köpa ut dig också, ja. Liksom från fastigheten sen då?
Ja, ett steg ytterligare då. Mm. Först rörelsen är det, eller om man kan ta det samtidigt, det beror ju på banken.
Vi får se lite så. Men det är ju det, nu måste jag ju bevisa för banken här med ju så att man är duktig mjölkföretagare här, att det går med vinst här. Så det är en utmaning, men det är en rolig utmaning som man är villig att ta.
Om vi ska väva ihop säcken här lite nu då. Har ni, om vi säger, tre tips på den som funderar antingen då på att lämna över till en generation eller den som vill ta över från en generation? Lite, vad ska man tänka på?
Ja, som vi varit inne på, planera i tid.
Var inte rädd för att en utomstående ska kunna ta över gården. Var öppen för det. Det behöver inte vara inom familjen.
Och sen är det ju det. Ta en, både som äldre, som en, alltså är du en ungstartad och är in, eller unger och är väldigt intresserad av detta. Alltså det spelar ingen vilken produktion vi pratar om. Så, men ta en funderare ordentligt här så att det är ett 120% engagemang i detta. Så det är inte någonting du bara ångra dig på, utan är du jätteintresserad så det är bara att köra, för du kommer inte ångra dig. För det är hur roligt som helst att driva företag.
Du lyssnar på Lantbrukspoddens serie om unga lantbrukare och har precis hört hur Tim Björn och Per Larsson löst ägarskiftet. Men vilken är det vanligaste sättet att generationsskifta? Vilka former finns det? Och vad får jag inte missa att tänka på när jag ska generationsskifta? Det ska du nu få höra.
Och då har jag förflyttat mig till rådgivarna i Sjuhärads kontor. Och med mig så har jag ekonomi- och företagsrådgivare Anders Andersson och Hanna Nyberg. Välkomna till Lantbrukspodden.
Tack ska du ha.
Om vi börjar i änden, hur skulle ni beskriva det typiska generationsskiftet idag?
Den traditionella generationsskiftet, det är ju fortfarande inom familjen. Sen börjar det komma lite andra saker med anställda eller andra som vill köpa in sig i driften i olika format.
Och vad skulle ni säga är det första man ska tänka på innan ens liksom startar generationsskiftet?
Att man faktiskt för det första startar i tid och börjar fundera på vad vill jag som överlåtare? Och framförallt också, finns det några övertagare och vad vill de?
Tänk på att det, även om det är förmånligt att redan nu ha en gård att skifta till, rent kostnadsmässigt, så handlar det fortfarande om väldigt mycket pengar. Och man behöver tidigt lägga upp en plan för hur man ska finansiera det.
Vi har ju förberett då tre ganska vanliga då scenarion som vi ska gå igenom här då, olika generationsskiften. Och sen är det klart att alla generationsskiften ser olika ut och alla olika förutsättningar och så, det ska man ju komma ihåg. Ska vi börja med det första exemplet?
Den absolut vanligaste generationsskiftet, det är ju inom familjen. Mm. Oftast att ett barn då tar över gården. Och då pratar vi om fastigheten i det här fallet. Och resterande barn då i någon form blir kompenserade nu eller sen.
Och här då i första exemplet så har vi Bengt och Anna då som äger den här gården gemensamt. Med barnen, och har barnen Björn, Stina och Erland. tillsammans. Den äldsta sonen Björn har hjälpt till och jobbat på gården och vill nu då ta över. Ingen av de andra barnen är intresserade. Vilka lösningar finns här?
Ja, ska man göra det väldigt enkelt först kan man säga. Köp eller gåva. Det är första steget egentligen. Och vad det får för betydelse om man gör det ena eller andra. Det beror på vad man vill i både som föräldrar och som barn. Men det viktiga är att man börjar tänka att man ska lämna gården. Och vilka förutsättningar man vill ge både till den som ska ta över och de andra barnen.
Hur kan man tänka här då? Vad finns det liksom för för- och nackdelar?
Om nu ska jag göra det lite generellt och lite enkelt så kan man säga att köp är bra för övertagaren så tillvida att man får lite förmånliga skatteregler. Nackdelen är att man får belåna sig lite högre. För givaren så är det lite tvärtom att om man ger bort fastigheten så får man lite mindre pengar för fastigheten. Å andra sidan så slipper man en eventuell skatt. Så att det beror på, som man alltid kommer till, det beror på förutsättningarna och viljan inom familjen.
Mm. Och rent juridiskt, hur ser det ut där?
Det finns några skillnader emellan ett köp och en gåva. Om man nu är lite generell kan man säga att vid ett köp, då kan du som säljare ställa tre villkor lite hårdraget. Till vem? Och när det ska ske och till vilket pris? Sen har du inget mer att säga till dem. Om man ger bort det som en gåva, då kan man ställa villkor i en gåva. Till exempel att det ska vara en enskild egendom eller att man ska få bo kvar eller något liknande. Det är de stora skillnaderna rent juridiskt.
Och jag tänker här finns det ju andra barn då, visserligen inte intresserade av att ta över, men hur tänker man där bäst?
Ja, ofta är det ju så att barnen då brukar ju vara i den åldern där man är expansiv och bildar familj och har kostnader att få ett förtida arv, som det här kallas egentligen då, är ju väldigt mycket mer tacksamt att få det när man bildar familj än när man börjar bli pensionär. Och en krona nu är en krona nu, men en krona om 30 år är någonting helt annat. Mm. Så att de flesta brukar vilja försöka att få en kompensation i anslutning till det här skiftet.
Och hur blir det för den då, det barnet som ska ta över?
Det finns också fördelar med att man gör upp hela skiftet, inklusive kompensationen till sina syskon då. Så att det är uppklarat liksom att man har inga skulder eller förpliktelser framåt i tiden, utan alla har fått ut sin del av fastighetens värde. Den dagen föräldrarna går bort, då blir det förhoppningsvis inga tvister om arvet av den anledningen åtminstone.
Mm, just det. Jag tänker lite på huret. Hur gör jag då bäst? Men det är ju svårt att säga hur man gör bäst när det är olika från fall till fall. Eller vad skulle du säga?
Man börjar med att prata om vad varje person vill och för all del inte vill. Sen börjar man och fundera på hur man kan få ihop det här med juridik och ekonomi. Och sist tar man skatterna. Det brukar tyvärr vara så att alla brukar börja med skatten istället. Men den är oftast egentligen inte så väsentlig i sammanhanget. Mm. Utan får man ihop mjuka frågorna, juridiken, då löser sig skatten också. Men det är ett processhjul som får snurra några varv innan man har kommit runt.
Och med mjuka frågor, vad menar du då?
Med mjuka frågor menar jag egentligen de här som inte går att mäta i ekonomiska eller juridiska termer. Alltså mjuka frågor kan vara det här att det är en anspänning för de äldre att lämna en gård, ett livsverk. För syskonen kan det ju vara en sak att ens föräldrahem inte längre är ens föräldrahem, utan det är någon annan som äger den. Men man kanske kan få förmånen att få nyttja vissa saker. Att man kan äta en julmiddag ihop på föräldragården, eller man kan få hugga en julgran, eller man överhuvudtaget är vänner. De mjuka frågorna som inte, de syns oftast inte, utan man måste prata om dem, och det tar väldigt lång tid att plocka fram dem.
Och i det här exemplet då har vi, det handlar både om fastighet och drift. Hur löser man det egentligen?
Ja, det är ju så att det är två helt separata saker, både juridiskt och skattemässigt. Fastigheten är en sak och driften är en annan sak. Ur juridiska och ekonomiska aspekter. Så att man får dela upp det i två delar. Fastigheten handlar, som vi sa, mycket om gåva eller köp och eventuella vinst på, eller skatt på vinsten. När det gäller driften så är det också vad den är värd, men det krävs mycket mer beräkningar för att få den att fungera.
Det finns ju mycket i en fastighet och hur olika fastigheter ser ut som kan bidra till driften, vilket kan vara både en för- och nackdel med att ta över både fastigheten och driften samtidigt.
Ja, det är en fråga om säkerhet också. Det är lättare att belåna en drift om du faktiskt äger fastigheten. En bank, oftast som är finansiär, ser ju inte djur, kapital och maskiner som speciellt säkra. Men en fastighet, den flyttar inte någonstans.
Då kör vi exempel två. Och då är det när man generationsskiftar via ett aktiebolag då. Då har vi Bengt och Anna som har en anställd som heter Pelle som har jobbat i några år och vill ta över. Och ingen av Bengt och Annas barn vill ta över här, utan det är Pelle som gäller. Vilka lösningar finns här?
Det skulle i sig gå med en traditionell lösning också, men det är sällan lätt att få till det. En anställd har ju oftast kanske inte skaffat sig så jättemycket kapital, utan kanske vill jobba sig in i företaget istället genom att köpa in sig lite pö om pö. Och då kan ju en lösning vara att man som förälder, i det här fallet Bengt, bolagiserar driften och den anställde då får köpa in sig bit för bit i bolaget. Det kan vara en variant som är oftast ganska lätt att hantera för bägge parter.
Hur då?
Jo, att då köper man ju en bit av ett bolag, men driften är konstant. Skulle man köpa in sig, som vi pratar om traditionellt, då skulle man kanske köpa in sig en tiondel i varje ko, i varje maskin och så vidare. Nästa gång så köper man en tiondel till ett annat pris, så man får väldigt varierad, man kan säga den bokföringen blir lite komplex. Om man köper in sig successivt i ett aktiebolag så är det ju en eller flera aktier man köper i taget, men djur och maskiner är konstanta.
Vilka fler fördelar och även nackdelar finns det med det här sättet då?
Nackdelen om vi börjar där, det kan ju ta lite tid. Det är ju stora värden vi pratar om. Hur mycket man än jobbar och hur mycket man än sparar så är det svårt att få ihop det. Det tar väldigt lång tid.
Hur lång tid kan vi prata om?
Det får inte ta för lång tid. Alltså, det får inte ta men högst 5-10 år, för annars har liksom processen ebbat ut. De gamla blir för gamla och då är liksom, det har hänt för mycket på vägen. Fördelen är just att man kan skolas in i det här företaget. Man som anställd blir skolad in både i företagandet och företaget. Man får en mentor helt enkelt.
Vi pratade innan det här med banken till exempel, om man skulle köpa sig in och sådär i första exemplet. Vad finns det för fördelar här, alltså rent ekonomiskt?
Ja, alltså delvis för att det ska ske på tillräckligt kort tid så får nog den anställde låna lite pengar för att kunna köpa in sig. Men eftersom han jobbar så blir det en lite mindre del. Sen om han då lånar av banken eller av sin företrädare, det är ju en sak mellan dem, men det är lättare att finansiera, kan vara lättare att finansiera än enligt traditionell sak. Men det tar lite tid.
Pelles val i det här fallet är ju att antingen köpa en gård, även om det inte är den gård han jobbar på, eller att skapa då ett bolag och delvis successivt köpa sig in i gården. En stor fördel med att bilda bolag och ja, som det är i det här fallet, istället för att köpa en gård från noll, är ju att han hinner bilda en relation med banken också. Att han hinner visa att han faktiskt kan driva företaget tillsammans med sin mentor.
Så att det i framtiden blir lättare att ha kontakt med banken helt
precis.
Enkelt. Finns det något mer vi borde ta upp här i exempel två här med Pelle?
Den största skillnaden mellan traditionellt generationsskifte och det här med att man köper in sig successivt i ett bolag, det är ju att Bengts barn egentligen inte alls involverade i den här processen. För de var ju uppenbarligen inte intresserade av driften och fastigheten, och då slipper de den processen också. De får förhoppningsvis en påse pengar tills nog istället.
Sen då i den här lösningen, för då tar man bara över driften i bolaget, och när Pelle då har gjort det, då måste han sen köpa fastigheten, eller hur?
Ja, det är ju lämpligt skulle jag säga att den som har driften tids nog äger den också. Mm. Och det kan han ju då göra på lite olika vis. Han kan också köpa den lite stötvis. Eller ta över den helt. Eller eventuellt så är det någon annan som köper den, men då blir det ju väldigt tudelat att det är en som är ägare av fastigheten och en av driften. Och det gillar varken den som driver gården eller banken.
Men hur skulle ni säga, är det lätt eller svårt att sen när man väl har då tagit över bolaget och driver det och visar i kontakt med banken att man är en duktig företagare och så, är det lätt att sen köpa gården eller brukar det vara svårt där?
Det är en fördel att ha haft en relation med banken, som Hanna säger, att banken vet vad du går för. Det är fortfarande ett jättestort sak att köpa en fastighet. Men att komma in som helt okänd och låna pengar är nästan omöjligt. Men att jobba ett antal år och visa att man är en duktig företagare, det är det egentligen banken lånar ut pengar på.
Då tar vi sista exemplet. Exempel tre alltså. Vi har Kalle som redan har sin drift i ett aktiebolag. Och Olof som är anställd vill ta över. Vilka lösningar finns här?
Ja, alltså, det är lite grann påminnelse med version 2, fast här pratar vi om att ta över det på en gång. Inte en successiv sak. Och det är något som kommer mer och mer här, att det är många som bildade driftbolag för ett antal år sedan. Och nu bara de närmar sig pensionsåldern och någon då ska ta över det här bolaget. Och det skiljer sig lite grann ifrån traditionella generationsskiften. Det är lite andra skatteregler och lite annan juridik. Något som man kan göra då, det är som allting, det finns väldigt många olika varianter på saker och ting. Det är att i det här fallet Kalle och Olof bildar varsitt bolag som i sin tur köper aktierna ur Kalles driftbolag. Och då kan man undra varför då? Jo, då kan man i nuläget undvika en relativt stor skatt som Kalle skulle få betala om han sålde aktierna som privatperson. Utan man flyttar det till bolaget och därifrån sen kan man lösa de problemen tidsnog. Till en lite förmånligare beskattning och också en viss säkerhet i juridiken.
Och hur är det för Olof i det här då?
Fördelen för honom då det är att han kan ju gå in då som delägare i den här driften. Till den delen han vill då, men nu ska vara 50% eller något annat på en gång. Han äger 50% av aktierna. Sen är det inte sagt att han har betalat dem fullt ut. Han kan ju ha lånat pengar till den här betalningen. Men han går in som en fullvärdig delägare med en gång.
Och finns det några nackdelar med det här?
Ja, det finns alltid nackdelar med allt. Händer någonting på vägen? Folk dör, folk skiljer sig, folk blir osams, folk ledsnar. Då vill det till att man har klart för sig hur man ska hantera om någon ska köpas ut. Hur ska det gå till och till vilket pris och hur gör man helt enkelt? Det är bra om man löser de problemen mens man är vänner.
Ja, för jag tänker de som lyssnar nu kanske, någon kanske tycker att det här låter lite krångligt att okej, de bildar bolag och så köper vi aktier men jag behöver inte betala nu utan det kan jag göra sen. Det känns som att det kanske kan bli lite snårigt juridiskt eller så är det inte det.
Jag skulle säga att alla tre varianter vi har pratat om här är mer eller mindre snåriga. Det är bara frågan var någonstans det är garnistadet är.
Men finns det något i det här exemplet som jag borde tänka på innan jag ger mig in i ett sånt här skifte?
Ja, för det första så måste man ju vara säker på att man trivs ihop. För man har ju faktiskt, även om man har varsitt bolag som äger aktierna så är det ju faktiskt det driftbolaget som man egentligen äger och driver ihop. Och det är jätteviktigt att man då har gjort hemläxan och skrivit avtal om hur man ska lösa allt ifrån hur man fördelar vinsten till man kan bli utlöst eller om man nu skadestånd om man nu inte gör som man har tänkt sig. Och det ska man ha gjort innan man går in i det hela.
Och jag ska bara påminna om att du lyssnar ju på Lantbrukspodden och i det här avsnittet så djupdyker vi i temat generationsskifte. Och vi har precis gått igenom några exempel på hur de kan se ut. Men som sagt, varje generationsskifte ser ju såklart olika ut och har olika förutsättningar. Jag tänker att vissa som lyssnar nu kanske blir inspirerade. Andra tänker att oj, det låter krångligt. Oh, det tänker vi på sen. Varför ska jag ta tag i det?
Ja, framförallt så ska man börja i tid. Det är en sak som tar mycket längre tid, tar mycket mer kraft av alla involverade. Och alla ska vara involverade i en sån här process. Om vi nu pratar om familjen eller om det är nu anställda eller vilka det nu är. Men alla som är berörda bör vara involverade. Och alla är på lite olika stadier i sina tankebanor. Så att börja i tid. Det är det absolut viktigaste. De flesta brukar ta flera år innan man är i hamn. Och det beror inte på att man är osams, utan att det beror på att man behöver fundera, man behöver tänka om och man behöver räkna på kalkyler och man får tänka lite igen. Och sen ska man någonstans känna att alla är med på tåget, alla känner sig om inte nöjda så i alla fall inte missnöjda. Så att det är en lång process.
Mycket av det hänger ju på dig som övertagare. Vad du vill få ut av driften. Vad du har för krav på vad företaget ska ge dig. Och din egen familj. Och det tar också lite tid att reda i.
Och vad är det viktigaste att liksom ha med sig in i de tankebanorna? För det känns som ett ganska stort steg.
Att se ditt arbete som ett företag. Att om ditt alternativvärde till att ta över gården och leva av den är att jobba någon annanstans. Vilka personliga för- och nackdelar ser du själv med det?
Är det viktigt att räkna på det också ordentligt innan man ger sig in i det här?
Absolut. Ofta tänker man ju lite automatiskt att nej, men det kommer ju se ut som det alltid har gjort. För att hänga med i de förändringar som sker för alla företag behöver man investera i en lagom takt. Både på små inventarier och på större delar som byggnader. Det kan finnas ett underhållsbehov som har växt över tid. Och det är någonting man behöver ha med sig in i det här. Mm. En investerings- och finansieringsplan helt enkelt.
Mm. Att det inte bara är att ta över utan att du ska kunna underhålla det som finns också och investera.
Jag ser det själv som en köpare. Att vilka dolda fel finns det här som jag kanske varit lite för hemmablind för att se.
Ja, men då tänker jag att vi ska knyta ihop säcken här då. Vad har ni för tre råd till dem som funderar på att genomföra ett generationsskifte?
Jag ser det som ett processhjul till början med. Det handlar om lite olika saker. Man bör prata om de mjuka frågorna. Att komma överens och förbli vänner. Det handlar om juridiken, om arvs- och gåvoregler och köp- och avtalsrätt och så vidare. Det handlar om skattelagstiftning. Men det viktigaste i det här processhjulet är att vara öppna. Det är kanske det absolut viktigaste, att man är öppen mellan varandra. Att ändra på någonting om någon tror att man har blivit inte fått reda på allt eller man har fått en felaktig information. Det är nästan omöjligt att rätta till. Så att öppenhet, det tar lite tid men det, man tjänar på det i längden. Mm. Därför är det jätteviktigt att börja i tid och vara öppna.
Och Hanna, vad har du för tre tips till den som står inför ett generationsskifte?
Som vi sa där så vill vi ju involvera resten av familjen och alla involverade tidigt. Gärna banken tidigt också, men inte så pass tidigt att du inte kan lägga upp en plan först. Så ha ett möte med familjen. Ta gärna hjälp av en tredje part som en rådgivare. Att lägga upp en plan för hur det här ska ske. Lägg upp en strategi för vad som krävs för att det ska genomföras. Och presentera den strategin för banken. Så att de tidigt får ett första intryck av dig som företagare. Att du förstår vad det här innebär.
Hade du något att tillägga, Anders?
När vi har kommit så långt så att alla tror att man är överens, då brukar jag föreslå att man skriver ner ett litet PM. Där man skriver ner förutsättningarna, vilka det gäller, vad som gäller och hur man har kommit fram till exempel hur man har värderat en fastighet och hur man har kommit fram till skatteskulder och hur man har tänkt med fördelningen mellan syskon eller om det inte blir rättvist varför man har tänkt som man har tänkt. Av två anledningar och egentligen tre. Det första är att då har alla samma sak att titta på. Det är mycket siffror, det är mycket juridik, mycket skatter. De flesta är mer förvirrade när de går ifrån mig än när de kommer de första mötena. Det är bra att ha någonting sammanfattat att titta på. Det är också bra att ha ett PM den dagen föräldrarna inte längre finns. Hur var det vi gjorde? Varför bidde som det bidde? Var det rättvist? Minnet är kort. Har man ett dokument på hur man gjorde så vet man åtminstone hur man tänkte. Och förhoppningsvis då var överens. Och det är också ett delunderlag till banken. I den början på processen till att belåna fastigheten. Så att dokumentation är jätteviktig.
Lantbrukspodden tackar rådgivarna i Sjuhärad och lantbrukarna Tim Björn och Per Larsson för deras medverkan i Lantbrukspoddens serie om unga lantbrukare. Rebecka Johansson har intervjuat. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.